Hej allihopa, jag heter John Olsson och jag är nästan oförberedd. Med mig i podden idag har jag...
Janne Westerlund.
Ja, tja, hur läget?
Det är jättebra, hur är det själv?
Ja, det är bra, det är bra. Kul att du är med här.
Jättekul.
Ja, du är ju stand-up-komiker.
Stand-up-komiker, humorproducent, radiostjärna, ring-announcer... Och magister på Väddö folkhögskolas humorprogram.
Ja, exakt.
Med mera.
Där är ju de folk som vill lära sig om humor, så går de en termin där.
Yes.
Ute i Väddö i Norrtälje.
Jag har just nu 7 stycken elever.
7 elever, ja. Nej, men jag har ju varit med båda åren som haft, tror jag, och kommit och snacka lite om podcast där.
Just.
Så de får ju lära sig stand-up, poddar, YouTube. De får väl lära sig en massa olika...
Framförallt humorhistoria.
Humorhistoria, ja. Ja, men exakt. För det är viktigt i läroplanen att ha med humorhistoria.
Som styrdokumentet.
Styrdokumentet, ja, exakt. Ja, men det är väl jättebra. Men just det, men du har måndag till torsdag där du som lärare.
Ja.
Så lär ut. Men det är, alltså, känner du att det har gett dig någon som en nytändning med stand-upen?
Jag tycker det. Alltså, för att de går in i det här och de har lite olika erfarenheter. Men vi börjar ganska snabbt skriva skämt.
Mm.
För det är själva grunden i det här humorprogrammet. Det är att jag säger att kan man bli stand-up-komiker så kan man bli vad som helst.
Mm.
Till och med president i Ukraina.
Jag
börjar med att de får lära sig skriva skämt och lära sig olika skämttekniker och se vad det finns för olika humorstilar. Så nu har vi haft sportlov, så det är egentligen, vi är 7 veckor in i den här kursen. Det är egentligen nu det börjar, för nu ska de välja lite sitt specialarbete som de ska lägga ner 3 månaders tid på och förkovra sig och sådär. Så att det ger otroligt mycket. Jag gillar ju det där nybyggande, det gillar jag. Och sen så gillar jag också en ny talang och talangutveckling och vara i den miljön. För att de är ju amatörer och de har så mycket energi och vilja liksom. Och få vara med i den miljön, det är för en gammal komiker, va?
Ja, men det är 30 år du brukar säga att du håller på.
Jag började 92.
92, ja.
1992.
Vi ska gå in på det lite mer strax, tänkte jag. Men just det, men de här humoreleverna. Jag var ju i Norrtälje och fick ju uppträda med dem. Det var ju kul. De hade uppträtt 3 gånger eller någonting sånt innan.
Ja, men precis.
Ja, och då så fick jag avsluta. Det var jättekul att se dem uppträda. Och,
ja, ja.
Men jag började ju, det var ju lite du som liksom också fick mig att kanske fortsätta lite med stand-up på ett sätt. För när jag började med stand-up, hade hållit på ett halvår, då hörde ni av er, du och din förra kollega Magdalena som ni hade klubb med.
Just det.
Ja, då hörde ni er av er.
Min förra kollega.
Det är ju sant. Det är ju sant.
Du vill inte säga din exfru.
Jo, men det var det ju också. Men det har inte så mycket med saker att göra.
Kollega.
Ja, men ni är inte kollegor längre inom humorbranschen. Så att det är ju så här. Sen att det var din exfru, det är en annan historia. Men det tror jag lyssnarna...
Nej, då var det inte det.
Nej, då var det inte. Då var det fru. Ja. Det är dumt att så börja med exfrun efter. Ja. Ja. Nej, men ni hörde, jag vet inte vem av er, men ni, alltså, då hade ni en humortävling på den Stockholm kommun ni hade i Södra Sällskapets lokaler på Södermalm i Stockholm. Och då hörde ni av er efter ett halvår, bara, efter jag hade kört och ville vara med i tävlingen. Och jag tänkte inte, jag hade kanske inte varit med i den där tävlingen, för jag tycker att det var lite för snabbt att vara med. Och då fick jag där, och i och med att jag var med i tävlingen, det tror inte gick så bra. Jag tror att det var ett ex eller liknande, alltså en så gammal romans. Hon var där, råkade vara där med sin nya kille i publiken.
Oh,
och jag var jättedålig. Alltså jag var inte bra. Alltså, du vet, så står jag där och så ska köra stand-up inför det där. Och jag tänker att hon tänker... Jag gjorde rätt val.
Vad jobbigt läge.
Ja, men det ledde ju till att jag sen... Alltså, ni så här fick liksom satsa lite på mig. Och jag fick komma tillbaka jättemycket. Och ni bokade in mig på många grejer. Och mina första betalgrejer fick jag liksom... hos er sen. Så att jag tror att det hjälpte mig att så här, vilja fortsätta också. Alltså,
jag blir jätteglad att höra det.
Ja.
För det är ju det som jag verkligen brinner för. Jag gillar ju då att utbilda. Men just att driva klubb, det tycker jag är jättekul. För det är också, det är samma sak som i skolan egentligen. Att det blir en kreativ miljö. Och så bolla skämt. Och igår var vi på Stockholm Comedy Club och John Landenfelt har ett nytt skämt som handlar om pingpong. Vi behöver inte gå in på men vi bara satt och käkade innan showen och så skrev vi mer på den biten liksom. Och det gillar jag.
Men det där görs ganska lite allmänt tror jag. Alltså annars. Jag tycker inte folk är så kanske generösa. Så kanske det sker i det fördolda komikernas undre värld. Svarta skämt säljer man till varandra. Och så här.
Nej, men man har väl något gäng som man trivs med och som man jobbar med och sådär. Och med dem är man ju brutalt ärlig och bara, du, det här skämtet, hur tänker du kring det? Och så börjar man bolla och så kanske man sticker in någonting. Att skulle det inte vara roligt om hon sköt tillbaka. I det här.
Men har du sådana människor som du bollar med annars?
Ja, alltså jag har ju min gamla homie Jakob Ökvist. Ja. Vi pratar ju telefon väldigt sällan, men du vet, kanske en gång i månaden eller kanske två. Och då är det alltid evigt banter. Och det var ju samma sak när vi drog igång Stockholm Comedy Club med Ös och Sean och Jakob.
Mm.
Vi hade ju så här att kunde vara, alltså det var ju action hela tiden. Och så fort man hade någonting på gång, då var det så här, kommer du köra det? Nej, jag tar den. Man knackar i bordet.
Aha.
Ja, då är det min.
Pax liksom.
Pax för den.
Aha.
Och sen så höll vi på mycket och vi bytte skämt och bara, så kommer du köra den? Nej, då ska jag köra den, för jag ska visa dig hur den ska köras. Och vi hade en sån stil och jobba på. Och det tycker jag utvecklade oss enormt. Och leka med varandras bitar. Sen att det var två kurder och en dansk. Det var ju lite roligt också.
En finne.
En finne. Så jag gick upp och gjorde mina kurdskämt då.
Jaha.
Va?
Ja, då passar det inte liksom på samma sätt.
Men jag gillar det.
Ja. Det är kul. Men vi tar oss tillbaka till det. 92, vad är det som hände där?
Då hörde jag på radion att man fick testa stand-up comedy på Patricia. Och då, jag är uppvuxen här i Högdalen. Där du har din poddstudio. Så då bodde jag här i Högdalen och så hörde jag det på radion och jag gick på Vår Teater. Fast det var långt innan i och för sig. Men då på Högdalens Vår Teater så sa min teaterlärare att du borde hålla på med stand-up. Jag visste inte ens vad jag var. Jaha. Så sen när jag hörde ett par år senare att nu kan ni testa stand-up. Ja. Då var jag, det skulle jag testa. Så då drog jag till Patricia, den här nöjesbåten som låg vid Katarina-hissen då.
Ja, just det, där borta.
Och där var en torsdagsklubb. Så då hängde jag på den varje torsdag och gjorde mina första stand-up-framträdanden.
Vem hade den klubben?
Det var Suck, stand-up comedy-klubben med Bertil Goldberg i ledningen. Och så var det en kille som heter John Tillin som var ständig MC där. Men i början tyckte jag att det var roligast att spela flipper och dricka öl och hänga med.
Ja, men det var bara att du fick en liten umgängesgrej.
Ja, alltså jag var ju pappa då. Så det var så här, jag fick mitt andra barn.
Hur gammal är du då?
92, då var jag alltså 22.
22, det är så tidigt, ja.
Så då fick jag mitt andra barn och då var det där som en hobby att komma lite hem. Egen tid. Det på den tiden fanns det ju inte det här egen tid.
Nej.
Men det var exakt det var. Jag ville ha lite egen tid och komma iväg. Och sen upptäckte jag att, jag kan åka och göra ett företagsgig. Och så fick man pengar under bordet på den tiden. Det var så länge sedan. Och till slut märkte jag att, vänta nu, jag jobbar heltid på ett jobb och får den här lönen. Jag gör 4 stycken stand-up-gig och har samma.
Vad var det för jobb du hade då?
Då jobbar jag på Kungsholmens polisstation som vaktmästare.
Jaha.
Så att,
då kände du så här, men det är ingen poäng att ha.
Ja, och jobba så där mycket.
Men det var liksom, det blir som en kommission bara. Alltså, man ska ju ha ett vanligt jobb eller liksom.
Jag har nog aldrig varit vanlig.
Har du inte det?
Nej.
Men varför är du inte vanlig för?
Det är redan jag märkte det i skolan. Vi skulle göra något så här specialarbete eller grupparbete. Mm. Det handlade om kärnkraft, nej tack.
Ah.
Det var på 70-talet.
Mm.
Och då tyckte alla nej tack. Och jag bara, men kom igen. Det blir ju ingen action om alla ska tycka samma sak. Ah. Jag tycker kärnkraft, ja tack.
Ah.
Och hela klassen var så här, nej, man får inte tycka ja tack. Jag bara, jo, jag får det.
Ah.
Det är ju det som är så bra. Och i det grupparbetet, det blev faktiskt värsta grejen. För jag byggde mitt kärnkraftverk mitt i den här, vi gjorde som en stad då. Liksom.
Ah.
Och så var jag tvungen att sätta staket runt kärnkraftverket för att mina klasskompisar då gjorde så här demonstrationsgubbar som skulle komma och demonstrera.
Men det där är ju liksom grunden i stand-up, att du måste ha en egen åsikt eller attityd som är annorlunda för att det ska bli kul överhuvudtaget.
Ja.
Det går inte bara, kärnkraft är dåligt hörni. Nej. Vad är grejen?
Nej, men sen så gjorde jag alltid, du vet, så där klassiskt. Det fanns då roliga timmen på fredagen.
Mm.
Och då gjorde vi sketcher och jag sa att, men om jag gör alla rollerna, jag gör sketcherna själv och gör alla rollerna,
så det var såhär, det blir bättre då.
Ja, det var så klassiskt liksom. Och sen fick vi möjlighet att välja teater när vi var 12 år gamla, för det satsades på ungdomar då. Men och då valde vi det, för alla spelade fotboll och så bara, men då ska vi hålla på med det här. Och då spelar vi bara Monty Python sketcher.
Kul.
Och det var då min teaterlärare sa att du borde testa stand-up, för du kan inte läsa replik. Du måste alltid lägga till någonting, ta bort någonting, förroliga någonting. Eller
något.
Så att, det är väl själva grunden. Och sen började jag bara från... Ja, så jag, det var lite som, det var en hobby under de där första åren. Men sen 98 ungefär, då startade jag min första klubb.
Ja, just det.
Och på den vägen ner. Sen har jag haft en väldigt tur. Väldigt tur.
Att du har kunnat fortsätta hålla på med det.
Alltså, ju hårdare jag jobbar, desto mer tur har jag.
Ja, men det är det som är så sjukt, eller hur? Att det... Men jag tycker det, jag vill att världen ska vara så. För jag vill att det ska vara rättvist. Att det är, världen är ju inte rättvist. Men jag vill att om man lägger mycket jobb, ja, då ska det resultera någonting. Alltså, sen kan man ha tur på vägen och sånt där. Men jag vill ju att det ska vara så. För jag vill att det ska vara rättvist. Så jag kan bli lite sur ibland när folk vill ta genvägar. Nej, men jag är sådär. Det är lite liksom småsint kanske av mig. Men det är bara för att jag tycker man ska jobba hårt med det man gör. Liksom.
Ja, och det är ju resultat. Det är ju bara så. Det går inte att rulla tummarna och vänta på vad är mitt tv-program, vad är mitt... Nej, utan du måste jobba och ta för dig helt enkelt och säga att det där kan jag. Det var ju som när jag fick jobbet som ring announcer för den här fightgalan. Jag såg en affisch på stan och så bara, det här verkar spännande. Det handlar om MMA. Det var nytt i Sverige.
Mm.
Ganska nytt. Nytt för mig.
Mm.
Så jag kontaktade dem direkt och sa, hej, kan de här två fighterskillarna komma till min radiostudio? Jag hade en radioshow på Rock Klassiker med två kompisar.
Mm.
Och då kom de dit och jag var lite sportkille där. Och då så hade vi radiobrottning. Det är jätteroligt.
Jaha.
Jag brottades med dem.
Och så ser man inte någonting utan det är bara ljud.
Och så fick Ina kommentera. Nu blir du strypt, va? Jag bara, ja, jag blir strypt!
Men gjorde ni det på riktigt?
Jajamän.
Ni gjorde det på riktigt?
Jaha. Och sen efter det så sa jag till dem, men har ni någon ring announcer? För jag visste ju vad det var.
Mm.
Och de bara, nej, det har vi inte. Kan du vara det? Mm. Jaj, det kan jag. Och så på den vägen.
Men för då har du ju haft lite såna olika typer av gig som är inom en typ av genre där man använder rösten.
Ja, men exakt.
Du har ju varit apan, va, i Kung Fu Panda. Ja. Är det inte det?
Och det var också, via radion egentligen, att de hörde av sig från dubberiet. Och jag bara, det kan jag. Vad kul.
Var det flera filmer?
Ja, jag har gjort Bolt. Jag har också gjort G-Force.
Men var det flera som Kung Fu Panda-filmer?
Ja, det var ju, om du har gjort två eller tre, va?
Ja.
Så jag var nog med de två första.
Ja, du var med då?
Ja, som apan.
Ja.
Men sen gjordes det en tv-serie.
Aha.
Och då var jag med i den också.
Nej, det var kul.
Så jag har dubbat som 17.
G-Force, vad är det för någonting?
G-Force, det är Jerry Bruckheimer. Bruckenheim. Jerry Bruckheimer?
Jag kommer inte ihåg vad han heter, men han är action-regissör.
Han gjorde en sån film där man blandade då en riktig film med tecknad film.
Mm-hmm.
Lite som den här jättegamla filmen som jag glömt bort vad den heter nu.
Space Jam.
Innan Space Jam var det...
Jag hade Roger Rabbit.
Roger Rabbit, exakt. Där, ja. Och sen kom den här G-Force. Och då spelade jag en hamster.
Alltså du...
Som hette Hurley.
Hurley.
Och han hade inga superkrafter.
Nej.
Det var G-Force-hamstrarna hade ju. Det var ju Master Blaster.
Men hur lät han hamstern då?
Det var så länge sedan jag kommit ihåg.
Men gör du om rösten eller kör du bara i vanliga röst? Eller?
När man dubbar sånt där så är det ju den amerikanska förlagan.
Aha.
Som man har i lurarna. Och sen så säger regissören, låt så här. Och jag bara, åh, bra regi.
Jaha, men han låter så här att han så låter ljusare eller vadå?
Ja, eller du vet, man hör hur han låter, originalskådespelaren.
Jag har låt så här, jaha, ja. Du menar så här, låt
för
som
sen
den
skickar
där.
De ju den, den ska ju godkännas av Walt Disney eller av Jerry. Den skickas ju tillbaka, den här, ja. Och låter det då likadant som originalet? Kör.
Men du kan säga vilka ord som helst, men bara att det låter, det låter, det låter så.
Men när jag gjorde apan där i Kung Fu Panda, då använde jag väldigt mycket så här kampsportsuttryck så där. Kiai. Kiai, du vet, det är ett attackuttryck. Och os.
Har du gjort research för det eller?
Nej, jag är bara intresserad.
Det,
jag har varit uppe hela natten. Det har varit UFC-gala i natt.
Aha, alltså
John Jones is back.
Men du sitter och streamar det från USA då, eller?
Ja, men precis. Den går ju på natten.
Men grejen är att jag började för något år sedan kolla basket. Eller ett och ett halvt år sedan. Jag har inte varit sportintresserad så där innan. Men då, jag sitter inte uppe på natten utan jag streamar i efterhand. Och så just följer jag i sociala medier någonting som har med det att göra för att inte ska få en avslöja. Och så kan man i den här NBA-appen hide scores. Så då ser man inte. Och så kan man gå in på matcherna liksom. Så jag, då slipper jag det där. Men det kanske inte ger samma känsla det där här och nu.
Live.
Ja.
Jag vill se det så.
Men vad är det alltså hur UFC, är det den där, han gillar jag lite bättre för han har det där kastet eller något. Nej men alltså jag vet inte. Jag kan inget om det här. Men,
det började med det är inte den grejen. Började dels att jag såg den där affischen då och så bjöd jag in de här två fightersarna och så började jag jobba med MMA i Sverige. Och sen så hade jag en programpunkt. Jag har gjort massa olika grejer. Ja. Jag hade en programpunkt i radion där jag snackade skit om chefen.
Mm-hmm.
Varje så här. Våran chef på radion då, radiostationen, alltså den stationschefen. Vilken sopa. Alltså han är så, har ni hört han senast? Och så bara hittade jag på massa grejer. Så, för alla älskar ju att prata skit om chefen då, men inte när chefen är i rummet. Så då var det kul att jag gjorde det i radio, vilket fick till påföljd att han blev ju sur. Nej. Men det var ju min kompis.
Ja, det var det.
Allt var ju fejkat. Han rasar in i studion och är upprörd och bara, nu räcker det! Drämmer ner i studiobordet. Och bara, det räcker nu, vi ska göra upp. Jag bara, va? Ska vi göra upp?
Mm-hmm.
Och då så skulle vi vara med, det fanns en fightgala som heter Rumble of the Kings.
Mm-hmm.
Så då skulle vi få vara i för match, bla bla bla. Så då tränade vi K1, alltså kickboxning. Och då hade han med sig Paolo Roberto och Ian Roberto. I hans, här är mina coacher. Mm-hmm. Nu ska du få stryk, fin jävel. Och jag bara, okej, game on. Vi ses det datumet. Det var 3 månader. Och då kontaktade jag ett ställe i Slussen som hette Stockholm Fighter Center. Det finns inte längre. Så då tränade jag med han, The Mauler.
Aha.
Alexander The Mauler Gustafsson.
Ja.
Och Nico Mosoke och massa andra fantastiska fighters. Och då, vad var frågan förresten?
Egentligen var frågan bara, när man kollar på så här, vad är det man fastnar för någon tränare? Men du börjar berätta om
då, hur... Exakt. Ja. Och då var det att jag gillar dig. För att vi har ju tränat ihop. Och snackat skit. Så då började jag gilla svenska fighters. Och då var det Alex och Nico och så.
Mm.
Så de hejar jag på. Och sen hittar man ju sådär, varför gillar jag honom? Han tycker jag om. Han har den här stilen. Och så gillar fighting. För att jag är ju absolut inte våldsam på något sätt. Utan jag är väldigt en snäll person. Förutom om du håller på att reta mig. Då kan
det smälla direkt.
Förutom då. För det liknar stand-up. Alltså minus att de slår en i så. Men det där att man är själv. Du går upp själv på en scen, i en bur, i en ring, på en matta. Och det handlar om, vad har du gjort för att förbereda dig för det här? Är du redo för det här? Och så ska du upp och leverera och prestera. Så det är den likheten som jag gillar. Och sen så gillar jag också den här showen som är i fighting. Att det är det här trash-talket och uppsnacket och tuppandet liksom. Så det är showen också. Men sen då just att man är själv och man står där. Och det handlar om hur har du förberett dig.
Mentala och förberedelserna också.
Ja, och det är en likhet tycker jag med stand-up. Och sen är det roliga, i den där världen så är det, de här människorna är otroligt dedikerade och de tränar kopiösa mängder. Så de är ganska lugna och trygga i sig själv. De har någon form av grundsjälvförtroende som man får av att träna.
Mm.
kampsport, basket eller vad man nu tränar. Mm. Medan då i min andra värld, som är stand-up-svängen, där är det lite rörigare.
Ja, det är väl...
Där är lite människor som är lite trasiga och lite... Ja.
Det är mycket, ja, de söker sig till det och att de är liksom missanpassade. Men
jag trivs där också.
Trivs också, ja. Men vad är det... Skulle du hellre ha ena världen än den andra världen om du var tvungen att välja? Liksom, vad skulle du ha?
Om jag var tvungen att välja, ja, skulle jag välja stand-upen. Ja. För det är min första kärlek. Liksom. Ja. Men jag gillar att vara i båda. Och det var just det jag frågade. Att, ja, jag är inte normal. Jag är antingen i den där, på den världen, ja, i fightingen, eller i stand-upen.
Nej, men för att jag upplever dig när du kör stand-up att du är ganska orädd.
Ja.
Ja, alltså, nej, men för att ibland så kan det vara att du, ja, nu går jag upp och bara gör lite vad jag själv vill. Och sen, ja, är det att det är din klubb och då kan du ju, ja, ja, göra lite mer så.
Alltså, jag tycker att så ska man tänka som stand-up-komiker. Mm. Att du ska ju göra det som du tror på, det som du tycker är kul.
Ja.
För det smittar ju, va. Sen så ska man såklart skriva skämten och repa in dem. Göra en setup, ja, och göra en punchline. Men nu så går jag bara upp och börjar prata. Och så har jag lite grejer som jag liksom, jag vill prata om NATO, jag vill prata om den nya sporten, eller nya sporten, bare knuckle fighting vill jag prata om. Mm. Och alltid om min finska fru, för jag vill prata om relationer och så. Så den kommer jag leva med jämt.
Ja, om den har jag hört. Ja, men du bygger ut den på olika sätt, gör du ju, men den är, men den är så här, det är lite roligt med just finska frun, för den, de som inte har sett den, så det, den, du, ja, du pratar om din finska fru som, ja, som är väldigt hård och aggressiv mot dig, och du är lite liksom mjukare i skämtet, kan man säga, ja, så, och som bygger ut den på olika sätt vad ni sysslar med i er relation, kan man säga. Men den kan jag vara så här att ibland bara så, fan, hur länge sedan jag hörde. Alltså, jag kan längta lite till den ändå. Ja, för att jag tycker det är lite tryggt och skönt när du går upp och kör den där. För att det är lite, jag blir lite glad av det. Alltså, så att det.
Jag märkte det igår när vi var på klubben. Och så gick jag upp och så snackade jag massa grejer. Och sen kom jag in på den och började göra lite grejer. Mm. Då ser man i publiken så bara, åh, nu kom... Just det, nu kommer det här.
Ja, jo, men det är så här, det, ja, och den ibland, ja, men så att den, och det, ja, och den går ju lite åt olika håll, och du experimenterar med den där och
ja, just nu är vi, jag och min fru, i Älvsjö industriområde på så här bare knuckle fighting, och hon slåss.
Ja, just det.
Du vet, med bara nävarna. Mm. Och jag tycker det är svårt att heja. Jag har en så här liten tandpetarflagga, du vet. Ja. Så jag står.
Varför har du det? Varför en så liten flagga för?
Jag tycker att det är roligt. Att jag är i den miljön. Ja. I ett garage i Älvsjö industriområde med alla de här halstatuerade. Och det är så här, och så är jag där med min lilla flagga.
Kan du inte ha någon popcorn? Och vet inte om du ska äta eller inte. Eller något.
Jo, det kan.
Något sånt.
Så snacks.
Kom på det nu. Ja, det är bara en rolig bild att det står med. Lite...
Vill du ha popcorn?
Ja, exakt. Ja, men det är någonting. Det... Jag tänkte att det kunde vara kul.
Ja.
Men, nej, men för att nej, men för att det känns som att du tycker inte det är så jobbigt heller när du går upp och provar vissa grejer och sen är det tyst liksom på vissa grejer, att du känns som att du så här, nej, du bryr dig inte så mycket, det är som det är liksom, att är det erfarenhet att du har kört så länge, eller är det att en mental inställning bara att du inte bryr dig så mycket i vissa saker?
Om jag vill prata om någonting på scen så gör jag det.
Mm.
Och så är jag beredd att betala priset. Ja. Priset är att antingen så sitter folk bara, vi fattar inte, vad är roliga med det här?
Ja.
Eller så är det att, ja, med alla garvar liksom. Och det är så jag tycker stand-up på klubben ska vara. Sen om man gör en föreställning så, då måste det vara på ett annat sätt.
Mm.
Men klubb-stand-up vill jag ska vara lite rowdy, och det ska hända grejer och man ska publiksnacka och allt så. Det är därför jag ofta är nästan jämt är en MC, en konferenser.
Mm.
För det tycker jag är en jätteviktig roll på stand-up-klubben.
Vad ska den göra då, en MC?
Dels så ska man ju kratta i manegen. Det är ju en otroligt bra grej att göra. Mm. Och ge komikerna som ska uppträda material. Att okej, där är det där paret som kommer från Gotland. Och där är den där. Och där är det här. Så att de har massa grejer som de kan kroka an till. Som de kan återkoppla till.
Mm.
För det är ju en klassisk comedy-teknik att göra återkoppling.
Ja.
Så att...
Men det finns enkla grejer. Alltså, om du har snackat med någon som är från Södertälje. Alltså, det finns sådana här små grejer att jag bara... ja, Södertälje kände igen sig. Alltså man säger det senare och då blir det som att oj jävla vad han är närvarande. Men det är liksom inte, det är inte jättesvår grej liksom att peka på någon och har kommit ihåg att den var från Södertälje. Liksom. Men det blir en närvarokänsla i bara den grejen att jag uppmärksammar det.
Det är ju så enkelt egentligen med crowd control. Det är ju bara det där, hej, vad kul att ni är här.
Mm.
Jaha, vi har köpt biljetter. Ja, men han tycker det är kul att vi är här. Ja. Det blir så här psykologisk grej. Åh, kolla, ni har klätt upp er, vad snygga ni är. Ja, jag har faktiskt tagit upp det. Ja, men det här verkar ju vara ett bra ställe. Och det, ja. Man bara lurar in dem i en värld. Liksom.
Ja.
Och det tycker jag är att man får inte glömma bort om man jobbar som konferensier MC, att det är liksom, hej, ni är här och ni är varmt välkomna. Mm. Och jag ser er och jag pratar med er. Och jag berättar hur reglerna är för det här.
Mm.
För att fortfarande när man ställer, vilka är på stand-up för första gången, då är det ett helt gäng som klappar.
Ja, ja. Då vet man inte hur det går till.
Varför har ni inte varit så förbannade? Varför har ni inte varit här tidigare? Nej, men så att det gillar jag jättemycket. Och i det så kommer det upp jättemycket improvisationer och nytt material också.
Mm.
Så att...
Men när, tycker du aldrig det är jobbigt om det har gått dåligt efteråt? Sådär. För dig rent stand-up-mässigt eller sådär?
Nej.
Du gör inte det längre?
Jag tycker inte det. Mm. Det ska vara ifall man, om man känner att man har gått för hårt åt någon. Ibland kan det bli att man hamnar och liksom märker att fan, det där var lite, det var lite grovt.
Mm.
Så det kan jag tänka på att du kommer överleva.
Men alltså mot en person i publiken, då är det egentligen bara omtanke mot dem.
Men det är oftast att de har förtjänat det också.
Det är så.
Det kan jag tänka. Att nu har du hållit på och bjäbbat klart här på den här klubben.
Och då ska du... Ja.
Jag har en mikrofon. Här kommer det ord till dig.
Men då känner du dig trygg med det. Men har du alltid, är det så att du är så person att du liksom inte är så generad eller så här, att du inte eller bryr dig om folk tycker om dig?
Jag förstod ganska tidigt i livet, i och med att jag blev farsa när jag var 18.
18, det var så? Ja.
Så då fattade jag att jag betyder inte så mycket. Utan det är att ta hand om familjen och det är liksom, det finns viktigare saker i livet än vad jag ska göra. Liksom. Det är ju det som händer när man har barn. Att man får en annan syn på livet. Och jag fick det så pass tidigt. Sen före det också... min farsa dog när jag var 12.
Mm.
Och min morsa fick ganska svår ischias. Mm. Så att jag har liksom faktiskt från tidig ålder tagit hand om... Gått och handlat åt mamma. Och hon bor ju här i Högdalen.
Mm.
Jag är uppvuxen. Det här är mina hoods.
Ja.
Det är mina hoods.
Ja.
Det vet du, va?
Känns det tryggt?
Ja, jätteskönt.
Mm.
Och man känner folk. Bara, tja, hej.
Ja.
Det finns hela tiden hos mig. Att jag vet att det finns mycket viktigare saker än att jag drar snippskämt på...
Ja, men att... Alltså, då blir det så att... Ja, du bryr dig inte vad folk tycker för att det spelar inte så stor roll. Liksom.
Nej, jag känner mig att det är viktigare vad jag tycker.
Mm.
Vad jag tycker om mitt liv.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Än vad du tycker lite om ditt liv.
Ja. Så då rekommenderar folk att bli farsa när de är 18 så att de... så att de blir lite...
Man blir lite mer ödmjuk på ett sätt. Mm. Men sen så har jag ett väldigt bra självförtroende. Alltså jag tror på mig själv.
Var kommer det ifrån?
Jag tror att det är från min farsa. Han seglar ju runt hela världen.
Var han sjöman?
Sjöman var han. Och han var tidig karateutövare.
Aha.
Och på Strandvägen fanns det en klubb där jag fick följa med och kolla på farsan när han hade brunt bälte i karate.
Mm-hmm.
Och han var liksom en norrländsk man. Sen så levde han ganska hårt och sådär, så han dog ju då.
På grund av liksom alkohol,
missbruk och hårt jobb.
Jaha.
Så att...
sjöman, då är det liksom pirat. Nej, inte pirat, men, alltså, nej, men att han är liksom sjöman. Det låter ju som att man dricker rom.
Men han hade de här tatueringarna.
Nej, han hade det på riktigt.
Och rödhårig. Eldig. Från Norrland.
Det var så alltså. Men det pratar... det kanske är så att det var så lite, men jag har liksom... Nej, jag har ju knappt hört om det nästan, tror jag.
Nej, jag tänkte jag ska vänta med den showen till lite längre fram.
Då ska du prata om honom.
Då ska jag prata om det.
Ja.
Jag måste vänta till min mamma går ur tiden.
För att hon, det kan bli känsligt för henne.
Ja, jag vill av respekt gentemot henne då, liksom. Så tänker jag att jag håller på den.
Det är så. Aha.
Och det kommer bli en fantastisk show.
Så det är en, ja, det är en framtida show. Vad har du mer för så här show planerade som du vill göra?
Nu håller jag på att jobba med en grej som jag kallar för OGMC. Alltså Original Gangster MC. Alltså stand-up och
det är du.
Ja, precis. För det finns ju ingen som är bättre än mig på att vara stand-up-konferensier. För jag har gjort det i Norden. Vi säger, ingen, det finns en bra killar och tjejer i England och USA. Och men i Norden är ju jag nummer ett.
Härligt. Ja, men jag tycker du är svinbra. Alltså, tycker jag säger inte bara för nu för att det ska bli trevligt. Nej, men jag tycker...
Men säg vad du tycker!
Nej, men du menar så att du vill att jag ska säga...
Blir du kränkt?
Nej, men jag brukar inte jämföra... Alltså, jag jämför mer så här, tror jag jämför. Mm. Om det är flera bra, då kanske jag inte jämför vem som är bäst av dem. Men om det är någon som inte når upp till den nivån, då kanske jag så här... jag tycker du... Ben Richards är väldigt bra MC.
Ah, han är jättebra.
Jonathan Rollins. Jag har inte sett honom på jättelänge.
Du pratar om britter och amerikaner nu.
Ja, exakt. Men det finns flera som är bra. Men du är ju väldigt bra på att få rummet. Alltså, du är orädd. Och du som sagt, du låter så här, hej allihopa, nu är jag här. Lalala. Och att det krattar bra också för komikerna. Att det blir en avslappnad stämning. För att sen när vi går upp så... Då känns det uppvärmt. Oavsett hur mycket skratt du har fått så har du ändå lättat upp rummet. Ja. Liksom. Och ibland är det jättemycket skratt och ibland är det inte jättemycket skratt. Men då har du ändå fått upp rummet så att det är... Ja, men det känns som att det är
avslappnat. Jag tycker att stand-up är det coolaste man kan hålla på med.
Mm-hmm.
Och också den mest demokratiska konstformen. Men det behöver vi inte prata om. Men däremot så är det att alla komiker som jag jobbar med och vill jobba med, det är ju mina rockstjärnor. Och nu är de här rockstjärnorna här. Så nu ska ni i publiken få värsta upplevelsen av stand-up rockstjärnorna. Så att det är det jag försöker bygga. För jag tycker att stand-up är jävligt coolt. För att vi är själva med våra tankar, våra idéer, våra premisser och pratar.
Mm.
Jag har inga instrument att gömma oss bakom. Vi är inte ett band. Mm. Så jag tycker att det är det coolaste.
Men du, för jag kommer ihåg att du sagt någon gång att... Alltså vissa komiker ser du liksom inte heller att de kanske inte har den här rockstjärn att vissa och de alltså att du kan tycka att de är duktiga och roliga och så, men att du vill att det ska vara att det ska, och för mig är det så här, jag vill klä upp mig så här, för att nu gör jag ju ett framträdande och att nu och det är en show, alltså ska jag kan ju inte vara nedklädd. Sen beror det på vad man har för stil, och man kanske är så här, att man ska vara lite en av folket eller någon sån här stil ordinär, då kanske man kan ha så. Men för mig är det så här, jag vill ha mina kläder och klä upp mig, för att nu är det show och jag vill vara den där rockstjärnan eller vad du säger, vad du kallar det liksom, för att
men mina favoriter, det är ju då Richard Pryor och Eddie Murphy och Chris Rock, Dave Chappelle, Sam Kinison, John Belushi. När det är lite action,
det händer grejer.
Ja. Så det är den stilen som jag gillar.
Ja.
Men sen finns det ju andra stilar och det är ju perfekt också.
Ja, men exakt. Ja, men då menar du att de är rockstjärnor på det sättet. Att det är fart, fläkt, det händer grejer.
Ja, och sen att det inte bara är setup punchline. Utan det kan vara också storytelling. Det kan också vara rena åsikter och attacker. Mm. Och händer någonting mer än bara... stå upp och berätta skämten och gå av scenen.
Ja, men det är ju... för mig handlar det där om att det är en variation. Att de har, som jag sagt det för massa gånger förut, liksom Pryor, att han kan göra one-liners också.
Mm.
Han pratade om det här när hans pappa dog när han hade sex. Kommer du ihåg den? Då säger han så här... då säger han, my dad, he came and went at the same time. Det är också en one-liner och sen är kopplat till någon faktiskt händelse. Och så det är väldigt roligt på båda sätt. Men då kan han ju göra det. Sen kan han ju prata om liksom politik och rasism. Sen andra tramsiga sexgrejer, äkta. Så att han har hela spektrat där för mig. Ja. Och personliga grejer som är sköra.
Ja. Så
det är det jag menar. Alltså där, för mig handlar det om då variationen i vad man gör. Liksom. Ja. Så att one-liner-komikerna kan vara jätteskickliga och duktiga också. Och jag tycker flera är roliga. Men som du säger, att det är roliga när det är hela paketet, tycker jag.
Ja, ja.
För då får man en variation i att, okej, okay, nu gör vi det här. Och så.
Vi har vi nu på Stockholm Comedy Club, har vi John Shazam Landenfelt.
Mm.
Han varvar ju då rap med stand-up.
Mm.
Och improvisation. Och sen så har vi en kille som heter Andy Callahan.
Mm.
Som är precis ny. Men han har jobbat som trubadur hela livet. Och musiker. Och jag tycker att det blir roligt. För att det händer någonting mer då. Liksom.
Mm.
Och då går man egentligen direkt. Om du har musikbitar eller sådana grejer. Då går du ganska snabbt framåt. För att ja, men jag ska lira mina låtar också. Det är inte så att ja, men då kommer du att köra dina 3 minuter stand-up. Utan jag har min låt, den är ju 2 rätt och sen så har jag stand-upen och sen har jag en låt till. Helt plötsligt, ja, men då, jag måste ha 10 minuter.
Mm.
Måste ha en kvart. Så att Andy har gjort 5 gig, stand-up-gig.
Mm.
Och redan nu så är han uppe och kör en kvart, 20. Och det funkar bra liksom.
Men är det exempel, är det inte svårare för typ Landenfelt då, alltså, gå till en annan klubb som om det ska vara mycket kortare tid, yeah. Om han ska då freestyle rappa och göra det,
yeah.
Där att det, yeah. Blir kanske svårare nu, men att han har frihet hos dig. Han var ju med i min podd här förut, så trött, ja, det är några avsnitt sen eller så, och då pratade vi om det, att han har ju fått en del friheter just på din klubb då, alltså att, yeah. Att han har fått köra längre och så, men det kanske blir lite svårare på andra ställen liksom.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja.
Vilka ställen pratar du om då, sa du?
Ja. Så att på ett sätt är det ju bra också att kunna göra det korta formatet. Om man vill kunna vara på många olika ställen.
Jag har märkt det nu när vi har varit och jobbat på det här. Det är på bara ställe. Och det är ett bra ställe.
Mm.
Och nu när det börjar komma mer och mer folk, det tar en stund att bygga en klubb, jag märker den här klassiska amatörkomiker-grejen. Det är att när det är mycket folk och man får feeling, och det går, du vet, ja, men du skulle köra 10 minuter men du kör en kvart, du skulle köra 8 minuter men du körde 12 minuter, att de här extra minuterna, så det är det som skiljer en hobbykomiker från ett proffs.
Mm.
För att om arrangören säger att om du kör en 10, du kör en 20, du kör en 8, håll den tiden då.
Jo.
För att sen så ska jag säga att 1995, då var jag på Berns och Suck hade sitt flaggskepp, sin klubb. Det hade flyttat från Norra Brunn till Berns. Och då körde jag, och då skulle jag köra en kvart. Och efter 30 minuter så kom en komiker som heter Lasse Karlsson från Södertälje, som är fantastisk. Han kom fram mot scenen och jag bara, just det. Jag ska bara runda. Och sen körde jag 10 minuter till.
Nej.
Så jag körde 40 minuter. Så att, ja, jag har också gjort det misstaget.
Jo, men det är väl ett tag sedan liksom.
Det är det.
Mm. Men där är väl, nej, men jag tycker bara att det är så här respekt mot klubben och de andra komikerna, alltså kvällen i sig, för man måste ju tänka lite på helheten också, alltså man kan inte bara tänka på sig själv.
Ja, men framförallt när det finns, du vet att det är så där, det är en rookie spot och det är en support spot och det är en headliner, och det är faktiskt headlinern som har sålt biljetterna, så att det är det som man måste vara respektfull med och mot eller så. För att han eller hon, det är ju den som ska köra
just långa biten. Den är stjärnan eller vad man ska säga. Och exakt, och då blir det lite...
Och har oftast mest erfarenhet och har sin publik där. Liksom. Då är det dens tid att skina. Medan rookie-komikern och support-komikern ska känna att jag ska också dit. Jag ska också få hända i den. Liksom.
Ja, just då. När den är på den nivån, då får den göra. Då kan de göra de där minuterna. Exakt.
exakt.
Ja, just det. Men just det, vi pratade om din kommande show. Det var där vi började med MC-OG.
Just det. OG-MC.
Jag är inte jättedålig på att komma ihåg, eller hur? Jag tycker att jag är lite kul.
Det kommer ju bli en jättekul show. För att den kommer vara väldigt lekfull.
Mm.
Och jag ska inte avslöja för mycket.
men när ska du göra den här då, liksom?
Jag ser framför mig att det blir nästa år.
Mm.
Att jag börjar skissa på den nu i sommar. Och sen så skriver jag på den till hösten. Och sen är den klar nästa år.
Men du har ju liksom...
För då fyller Stockholm Live 20 år.
Aha.
Whoop, whoop.
Så det är återförening med alla 4?
Vi jobbar på det.
Ja.
Det ser... grått ut.
Mm.
Det är inte mörkt, det är inte ljust.
Varför är det grått då?
Nej, men du vet, vi var ju 4 killar från olika förorter som slog igenom med dunder och brak. Och då hände det massor med olika grejer. När man får sån där hype-framgång och den resan som vi gjorde, som jag är jävligt stolt över.
Mm.
Men jag kan säga att jag var den enda som bodde kvar i förorten så fort vi hade slagit igenom. De andra 3 flyttade in till city.
Och det är du stolt över att du var kvar i rötterna? Eller var att det gick sämre för dig?
Och jag hade 2 kids.
Ja.
Ungarna var i skolan. Kunde riva upp dem. Ja. Vi ska flytta in till Stureplan nu.
Nu.
Ni ska gå på...
Nej men där var när gick, för det var alltså, som jag ser svensk stand-up historia eller som folk pratar om det, att det är så här olika vågor. Första är den här när det ens börjar med slängde i brunnen vågen när stand-up ens kom överhuvudtaget, och sen blev det liksom ohett, och sen kom ni då och gjorde det coolt igen. Är det 2000 eller när är det här?
Ja, vi började ju 2000. Vi startade Stockholm Comedy Club på året 2000.
Mm.
Och sen 4 år senare så fick vi göra tv-program i Stockholm Live. Mm. Och det roliga där var ju att vi hade så starka själv. 4 förortskillar. Mm. Starka självförtroenden och ett jävla driv. Ah. Och så bara körde vi. Jag kommer ihåg att Adde och Babben, och de bara, vad håller ni på med?
Aha.
Ni har inget innehåll. Jag bara, vi har inget innehåll, men vi har det som krävs. Och så bara körde vi. Och sen då började vi skapa massa grejer. För vi tyckte det finns ingen stand-up-gala.
Nej,
så då gjorde vi den. Mm. Och delade ut priser. Du vet, som en Oscarsgala. Du vet. Och jag gjorde priserna hemma i mitt kök i Hökarängen. Och så här stockhalvor. Ah. Och på med plakett. Och så gjorde vi... Och det blev kanon liksom.
Mm.
Och det var ju för det var ingen som brydde sig om stand-up. Men däremot, blev den här personen roligast i Sverige det här året? Alla tidningar, vi vill prata med den roligaste personen.
Ja.
Och det var ju bara, vi hade börjat kora liksom.
Jo, men det blir ju så här att man säger att det är så då är det så.
Då fanns den här nyhetshoken. Ja. Och sen gjorde vi festival under 10 år på
Skrattstock.
På Långholmen, som också var en helt fantastisk grej. Som började som en kompis som inte finns längre, Christer Nilfors. Han bara, vi hade musikfestivaler här i den här parken. Vi var där.
Mm.
Jag bara, men här kan vi köra stand-up. Och sen pratade jag med Jakob Öss och Sean, och så då bokade vi en scen och så började vi göra det.
Och så kom det, alltså det var tusentals.
Alltså första året, då kom det ju 1000 pers.
Ja.
Och vi bara, wow, det här var ju coolt.
Mm.
Det 10:e året, då kom det 10 000 pers.
Oh.
Så att det var helt... Och då headlinade Björn Gustafsson och Soran Ismail.
Ja, men var inte det här liksom i samband med att han var med i Melodifestivalen? Nej.
Nej, det var faktiskt lite före. Men det roliga med det var att det var liksom, det var hur mycket folk som helst. Och vi fick både löpsedel på Expressen och Aftonbladet. Att det var kaos på komikerfestivalen.
Aha.
Och så stod Sven Brundin i kostym. Kristoffer Linell, en gubbe som jag vet inte om han är aktiv längre. Ah. Han var där också. Petra Mede syntes lite i bild.
Mm.
Och Björn satt alldeles rädd. Björn Gustav satt rädd i en bil.
Oj.
Men det som hade hänt, det var att jag hade satt upp ett litet spännband. Här är backstage. Jag bara drog upp ett så här spännband. Här är backstage.
Ah.
Det var bara ett snöre. Ah. Och då var det lite ungdomar som kom, du vet, så att det här snöret gick av. Det var kaoset. Jag bara, backa undan. Och så
att... Men då måste ju folk sprungit över snöret och in i komiken eller något, eller?
Nej, jag upplevde det inte så.
Nej.
Men vi sålde in det till tidningarna så.
Nej, men...
Att det var kaos. Tidningarna, hörde vi att det var kaos?
Ja.
Då skriver vi.
Men okej, okay. Men så ni körde de festerna, men sen tv-program, ja, men sen, och då andra, och då upplevde det som att det var andra stand-up, eller jag upplevde det inte så, men jag har hört folk pratat om det som att där, då blev det lite coolt med stand-up igen sätt.
Det var ju vårat mål, var ju det, att vi ska inte köra på, det är ingen krogaktivitet det här. Det här ska vara på feta teatrar, det här ska vara som Raw Delirious.
Mm.
Och sen så fick Ös jobb på Sveriges Radio på morgonpasset. Och så var han Hans Rosenfeldt som var nöjeschef på SVT där. Och i den intervjun så frågade jag, men söker ni inget tv-program nu till Nöjet? Ja, vi söker någonting som är Saturday Night Live-liknande. Och då gjorde ÖS precis som vi alla fyra. Ja, men det har vi. Vi är skitbra på just den grejen. Vi har ett Sen ringde han till mig. Hej, vi måste skriva ihop någon sorts programförslag. Oh. Och jag bara satt hemma i hökan och bara, ja, men då är det gäster. Zlatan ska vara gäst.
Zlatan. Ja, det är höga tankar i alla fall. Alltså, ja, ja. Det är självförtroende det där.
Men det är så man måste jobba.
Jo, men det, jag har tänkt på det. Alltså, när jag är på dina klubbar, att jag blir inspirerad av ditt liksom, driv. Alltså det här påseende att om det är någon rutin som inte funkar, men att du driver på i kroppen och har ett självförtroende. Ja. Och jag har liksom tänkt att jag ska ha mer Janne Westerlund självförtroende. Alltså, så här, och, alltså just den bara att jag kan ju skriva skämt och sådär, men ja. Ibland behöver liksom, saknas det bara det här extra självförtroendet när man levererar det, att just. Man tror på den grejen. Och då kan man jag inspireras av bara den energin från dig. Att ja. den skulle jag liksom
men du
jobba
har ju
mer
det.
På den.
Nu när jag såg det sist här. Det är jättemånga grejer som du gör act-outs på.
Mm.
Och som du kan skruva åt olika håll hur du vill. Liksom. Så att you're on your way, son.
Ja, ja precis. Ja, men jag blir ju självsäker hela tiden och jobbar på det. Men just att det där, att man, jag tycker att det är kul att inspireras av olika bitar från olika komiker. Sen pratar inte jag om samma sak som du pratar om på scen. Men att man ser, ja men det där kan jag liksom använda mig av. Janne Westerlund, en självförtroende. Yeah. Ja, men alltså, och det tror jag alltså verkligen skulle kunna gynna mig, att man måste tro på, okej, nu säger den här grejen. Att när jag började med stand-up, när jag stod där på den här tävlingen och det där halvexet, eller vad man ska kalla det, satt i publiken. då står jag så här, du vet, och så drar jag skämt på min egen bekostnad, men då blir det den här, just det. Det är det värsta man kan få. Och det var länge så, det är så där. Och det var för att de såg, jag är inte okej med de här skämten. Alltså det där att de tycker synd om mig. Men ja. När man har självförtroendet och bara, jag blir dumpad. Du vet, så här, och är glad och har den här. Då är det bara, de bara, han är lugn. Det där är inget problem. Men det är just ja. Det där när de naar. Det blir inte
publiken,
kul alltså.
Nej, publiken märker direkt om du börjar backa.
Mm.
Alltså om du börjar backa i grejer.
Exakt.
Då blir de osäkra. Och så bara, men han vet inte, hon vet inte riktigt vart det här är på väg själv.
Mm,
vi sitter ju här och vill bli underhållna. Men om du börjar backa nu, så att när man, jag brukar säga det, gå på scenen, tro till 110% på den grejen, leverera dem. Även om de bombar inte funkar, det är bara fortsätta.
Ja,
men det är därför, inte börja backa liksom.
Det är därför jag rent fysiskt står ganska långt fram på scen. Nej, men för att om du står och gömmer dig så här liksom längst bak i hörnet, ja, det blir inte så bra. Det är därför jag går fram och bara, ah, här är jag liksom, och försöker ställa mig ganska långt fram också, ja. För att ibland har det lite överdrivet när man ramlar över, men jag tror att det hjälper så länge man står i ljuset.
Ja.
Men att liksom, nej, men jag är här på scen och jag backar inte, jag är inte rädd för nej. Er utan jag är här och gör min grej så där. Men jag tror att det där har jag behövt jobba rätt mycket med, att det finns vissa som kanske inte är lika bra på skriva grejer eller komma på grejer, men har självförtroendet, och då kommer de lite längre, lite snabbare. Men i längden tror jag att jag kommer vinna på det, att jag faktiskt har något innehåll och kan skriva och har jobbat med det, men att självförtroendet, att jag jobbar upp den. Så att jag tror att jag, i längden vinner jag på det, för att jag har gjort arbetet med materialet och allt det här.
Ja,
men sen scenframträdandet kan man ju träna på liksom. Alltid. Tänker jag.
Och du ska komma och träna
redan
nu på torsdag.
Ja, exakt. Det kommer nog inte det här avsnittet släppas då. Okay. Men jag kommer i alla fall komma.
Och då går vi inte live nu. Alltså, det går vi live nu.
Live, alltså, du det var så här radio att du är skadad. Du, ja. Det var väl det vi skulle göra. Det var,
exakt.
Ja, men precis. Nej, men du, för nu i torsdag som var, så var jag ju headlinade. Det var väldigt kul att få göra det. Hos dig. Det har inte jag gjort så mycket. Jag har gjort det några gånger nu då, innan. Men så att det, för mig var det, betyder det mycket att få ta det steget och ta det liksom ansvaret på något sätt.
Men vad är dina mål då? Alltså, vart siktar du?
Nej, men jag vill ju kunna alltså, göra en hel show, liksom 50 timme, filma special, göra allt det där liksom, och bara kunna leva och kunna turnera. Allt
har du
något
arbetsnamn på din första soloshow?
Nej, alltså för mig är det viktiga bara att få
Sparven
ihop.
Från Högdalen.
Ja, det är det du brukar säga om mig. Sparven, att jag ser ut som en liten
förlåt, för
fågel.
Det är det viktiga.
Eller att, men det är att jag ser ut som en liten spädfågel. Eller är det med sparven det där? Eller?
Ja, jag tycker du är så himla söt.
Ja, det var härligt. Ja, men det kan hjälpa ibland på scen också, tror jag. För att folk tycker om...
Men förlåt, jag avbröt.
Nej, men det var inget... Nej, alltså målet är bara egentligen att kunna köra längre i början bara för att utöka. Men sen är jag väldigt kräsen med materialet att det ska vara kul hela vägen. Ja. Därför är det inte så lång. Jag har inte så liksom, långt på det, för jag tar bort allting som inte funkar. Och då blir, men då är det skratt hela vägen. Ah, så. Ja. Det är inte så här, oj, nu är det 2 minuter och så är det tyst. Utan det är skratt hela vägen. Ah. Men det tar ju också, det är ju ganska mödosamt. Och det tar längre tid att få mer material.
Ah, just det.
Men jag tror att det kommer gå lite snabbare nu att komma på material. För att nu börjar jag hitta ännu mer min röst och sådär. Så det kommer gå snabbare. Ah. Men jag tror, mitt mål är först bara att kunna köra längre överhuvudtaget. Det måste ju funka. För man kan inte ha en show om man inte kan köra länge. Liksom.
Nej, alltså,
så att det är väl, och då är det här ett steg i den riktningen. Att jag får headliner här och köra längre och utöka. Liksom, ja. 20 minuter, då kanske man kan göra en 30 nästa gång. Och sen kanske till slut är det 40. Och sen är man uppe där 50 en timme. Och då kan man göra det. Så att det men har inte du har inte filmat special förutom du gjorde du filmade finska kursen, vet jag. Du har en sån show när du lär ut finska. Men den släppte du aldrig?
Nej, jag släppte den aldrig.
Varför det?
Det är faktiskt en jättebra fråga. Vi gjorde ju då det här tv-programmet Stockholm Live 3 säsonger.
Mm.
Och sen då är jag van med den produktionen att jag vill att det ska vara 4 kameror. Och gärna en länkkamera.
Du är bortskämd.
När man filmar med en kamera eller med 2. Jag tycker inte att det blir lika bra. Liksom.
Nej.
Kvalitetsmässigt. Och då vi filmade den på den här Gävle teatern som är en fantastisk lokal.
Mm.
Och där hade man väl haft lite åkningar och lite grejer. Liksom.
Ja.
Men det var väldigt så här statiskt eller vad man ska säga.
Mm.
Så jag gillade inte det. Nej, det ska bli bättre på.
Jo, men alltså, för är du intresserad av att skapa liksom en publik, en ny publik liksom, som alltså kanske yngre som finns på TikTok eller sociala medier, som skulle du liksom vilja så här är Janne Westerlund, fan, han är rolig, han skulle jag vilja komma och kolla på, eller alltså något sånt liksom, och lägga ut klipp och sånt.
En del av mig vill det och en annan tycker nej, det behövs inte.
Att du tycker det är lite skönt att driva klubb och bara köra på det liksom?
Ja, att liksom, jag har gjort så jävla mycket. Jag håller på med det här så många år. Så att jag har faktiskt varit på turné i 10 år.
Mm.
Och jag vet hur det är när jag är på turné. Jag vet, jag kan inte svara på det andra. Jag tycker att... jag är liksom, nu är jag 51. Mm. Det är ganska skönt. Jag har flyttat ut till Norrtälje. Jag har ett litet hus vid ån. Jag driver lite Stockholm Comedy Club, lite Norrtälje Comedy Club, lite Roslagen Live. Jag har ett litet bokningsbolag. Jag jobbar som lärare. Om man ska göra stor, det blir en annan press. Och så ska man åka till Göteborg och Storan är bokad och då är det liksom så här, det ska levereras. Så det är skönare att åka till, jag var i Eskilstuna.
Var det någon så här Olaris?
Metropolen? Nej, Pitchers.
Pitchers,
Eskilstuna.
Ja. Förlåt.
Och det var... om jag får be. Olaris. Jo, men då så kom jag in där och så då körde jag mitt årets första längre set. Jag har bara gjort ett långt set det här året. Jag körde 45 minuter.
Åh, jävlar.
Men det var väldigt kul. För att där var det då 150 pers i den här lilla lokalen och jag liksom kunde leka loss ordentligt.
Kul.
Medan däremot om du har bokat Rival och det är 700 pers, så då blir det en helt annan grej. Och man måste ha en helt annan maskin bakom sig också. Men glöm inte att OGMC...
Men då är det någon, då ska det bli som en show. Men alltså, du har ju gjort många sådana här shower. Men att det är ju inte... Det är ju inte alltid så här... Då kanske du tar in lite med ett gammalt... Alltså det är inte att du skriver en helt ny show ofta, eller?
Nej, jag har faktiskt... jag har gjort en show som jag gjorde efter min första skilsmässa. som heter Män är lejon. Och där jag pratar om... Det, jag gillar att prata om manligt och kvinnligt. Och sen efter den så gjorde jag Finnar är lejon. Aha. För jag kom på, och när jag gjorde den showen, kom på, nej, det är faktiskt finska män som är
grejer.
Och så kunde jag prata om samma manlighet igen, liksom. Alltså med en finsk touch. Och sen efter det så gjorde jag den här världens roligaste finska kurs.
Mm.
Och den kommer jag få leva med hela. Den blir bokad fortfarande, liksom. Och det fan...
Men då kanske du inte vill släppa den nästan, att du vill att folk ska kunna boka den som företagsgig på något sätt, eller?
Ja.
Men den blir lite olika gånger också. Mm.
Nu ska vi göra den i slutet av mars och i slutet av april. Och då gör den tillsammans med en kille som jag gjorde ett tv-program som heter Oväntad vänskap.
Just det.
En ung man som heter Oscar Taipale.
Mm.
Och han spelar dragspel. Och då sjunger jag faktiskt.
Ja.
Vad en sån sak.
Vad är det du sjunger då? Är det på finska?
Jag sjunger Satoma. Satoma.
Vad är det?
Drömlandet. Det är en det är utlandsfinländarnas nationalsång, kan man säga.
Okay.
Så den sjunger jag.
Satoma.
Och sen så...
Var det bra uttal?
Jag tycker det var jättebra.
Ja, Satoma.
Nej, men så det är väl utvecklingen med den showen. Att jag har med mig Oscar och så blir det en annan typ av show, liksom, med lite musik.
Men är det inte olika ord också du lär ut? Och sånt,
jo,
men
så är det.
Eller så att det blir lite skillnad. Men jag såg den ett par gånger, tror jag, när du hade på Södra Sällskapet för ett par år sedan. Då tror jag såg den 2-3 gånger eller sånt där, jag minns inte.
Ja, den blir olika varje gång.
Mm.
Det hänger mycket på publiken också.
Ja.
För jag gillar när det är en sån växelverkan, liksom. Ja.
Men så du kommer inte be någon, liksom, någon person filma någon annan show och be den, liksom, lägga ut små klipp på dig så att det sprids, utan du kommer strunta att göra det, eller?
Jag har faktiskt pratat nu med Jimmy Hammer.
Ah, okay. En komiker som kör
på en ung klipp.
Ja, han var gick den här humorprogrammet som du...
Förra året.
Ja. Och nu är han på din klubb och kör mycket.
Ja, men precis. Och då sa jag till honom att du som är ung, det här skulle du kunna göra. Så att vi pratar om det. Så att det kanske kommer. Och då har jag den här NATO-rutinen.
Men där, det tänkte jag faktiskt säga till dig. Att du borde ju filma den här NATO innan det blir, liksom, inaktuellt. Ja. Och sen bara lägga upp. Så har du någonting i alla fall som är... För då kan du kasta iväg den i alla fall.
Ja.
Så att något,
jag har filmat den 2 gånger och jag har sett det. Och jag bara, men den är inte riktigt klar än.
Nej.
Det är alltid sådär att nu så är Ulf är med i rutinen.
Ulf Kristersson.
Ja.
Ja.
Och Sanna Marin och, och jag och en turk.
Ja, nej, men jag tycker den där är kul, men den är ju inte klar än, men den är jag gillade hela allegorin att de hoppar rep och allt det här som ja, på skolgården som du gick. Ja, så att den jag tänkte på, det var smart, för att det var inte den enklaste. Det var inte så här, skulle en läkare som ska operera och ta en skapell? Nej, men alltså det är ofta sådana där. Och det var inte det du gjorde, liksom.
Nej.
Nej, utan det var...
Jag gjorde vuxna blir barn-tricket. Mm. Man kan göra barn blir vuxna eller vuxna blir
ja,
barn.
Precis. Jag håller ju på med barn blir vuxna. Nu när jag pratar om 10-åringar, att de är mycket mognare nu. Så alltså, jag håller på att jobba på den rutinen. Så då är det ju tvärtom. Så att,
ja.
Då krockar inte med din...
Nej, men och det har jag, alltså det är så när jag pratar på humorprogrammet att det finns ju då olika skämttekniker.
Mm.
Jag skriver upp 9 stycken står på tavlan så de kan se att du kan göra på det här sättet, det här sättet, det här sättet, och så förklarar jag hur det funkar. Och de här eleverna, de skriver ju varje vecka. Och ju mer ni skriver, desto mer guld kommer ni få.
Ah.
Och så bara, när ni hittar det, den där ska ni spara, den ska ni spara. Det här får ni jobba vidare på, liksom.
Mm.
Och så... För det är så man får fram det materialet.
Ja, men du kan ju inte avgöra exakt vad som kommer funka. De kommer ju behöva testa det.
Ja.
För det är så... Det där är verkligen så här, om man bara, tror ni om det här skämtet? Alltså, ja, jag kanske inte garvar nu för att du säger det till mig.
Mm.
Så testa det på 50 pers istället, liksom.
Ja.
Så det där blir... Jag ska bara harkla mig lite. Kommer tillbaka
lite.
Nej, men det var någon stand-up-bok jag läste, där är det ju, jag tyckte det var jävligt nyttigt med, då var det olika lagrens material, att man kan ha olika teman, att man första lagret kan vara så enkelt, alltså det rangordnar egentligen inte liksom vad som är fint och fult, men det är olika första nivån, det är typ så här toaletthumor och kroppsvätskor liksom, att okay. Då kan man kolla så här, ja men har jag mycket det här, om jag bara har kroppsvätskor och de där, yeah. Då kanske det är bra att ha några andra lager med, ja, andra precis. Också, visst du menar? Ja. Men sen nästa lager kan vara, ja, men det kan vara något så här sex eller något sånt där, och sen kan det vara någon kan vara så här relationer, och senare kommer det liksom mer på djupet, ja, känsla, alltså vad känner, alltså så här, och till slut är det uppe i så här, religion, filosofi, alltså du är ju här uppe att en högre zen-nivå, men det är inget finare eller fulare, men om du bara har en av de här, då kanske du ska tänka, variera det liksom. Okej, men då kanske jag inte bara har toalett, utan kanske har något om känslor också. Ja. Så den där tycker jag är ganska nyttig att tänka på. Men var ligger jag? Vad har jag för många bitar? Vad kan jag addera för en till bit? Så just att det blir ännu mer, då blir det mer variation i själva temana på det man pratar om. Och det blir roligare för publiken också. Så den där tycker jag är jättenyttig. Och det här handlar inte om skämttekniker. Utan det är bara vilka teman. Och sen om man tar variationer med olika skämttekniker. För om man gör samma teknik hela tiden. Då vet de var man är på väg. Ja. Eller det blir ovarierat.
Ja, men precis.
Så att det är liksom... Jag vet inte, jag tycker den där var... Den är lite underskattad, den där. Att tänka i de där banorna faktiskt.
Då har vi upplägget där då. Så jag har de här skämteknikerna så att kan man göra. Sen har jag satt upp teman. Och då är det, du vet, så här, det är barndomsminnen, det är reseminnen, det är historiskt minne. Alltså, och sen så längre och längre ner går vi på listan.
Ah.
Och längst ner på listan är det ju politik, religion och sex.
Det står liksom, ja, men då blir det lite åt det
hållet. De får liksom skriva på ett sätt att de ska inte börja med det enklaste, eller hur man nu ska säga, att det att bara prata om sex liksom. Gör ett barndomsminne, alltså så börja göra skrivjobbet och sen så gör vi det roligt tillsammans. Och mycket så här rant and rave, alltså att man sitter och bollar fram och tillbaka, hur kan det här bli bättre? Och det är jävligt roligt faktiskt.
Vad kul. Och sen ska de, ja, så slutar de och så ska de bli komiker om de vill.
Ja.
Men sen, det är flera som har fortsatt som kör hos dig nu och sådär. Så det...
Stå upp handlar om att stå ut.
Det är det.
Och då är det då alltså att stå ut. Dels att stå ut och göra de där åren av jobb som inte är så enkla. Men också stå ut som att sticka ut lite. Att vara sparven från Högdalen. Eller tjuren från Hökarängen. Eller vad man nu väljer att vara liksom. Det är mitt råd till alla komiker som lyssnar där ute. Och alla andra också.
Men,
stå ut lite.
Men om man inte står ut liksom naturligt, alltså, då får man bara bli väldigt duktig på en viss grej. Eller så om man inte har någonting som...
Nej, men du står ju ut på ett sätt.
Ja, men det tror jag.
Genom bara dig själv liksom. Men det var ju som, om jag tänker tillbaka då, på olika komiker. Det dök upp en komiker och han hade på sig polisuniform. Och alla bara, wow, det är en polis på scenen. Sen fick inte den polisen ha sin polisuniform, för polismyndigheten sa att du kan fan inte ha polisuniform på dig på scenen. Då bytte han polisuniformen till en sån här barntröja, barnpoliströja. Och då var han poliskomikern. Och han heter Hasse Brontén och han gick väldigt snabbt från, du vet, i sin karriär liksom. För alla bara, men det är han poliskomikern, vi ska ha poliskomikern. Så att det är så här USP.
Verkligen.
Unique selling point.
Ja, och nu har han liksom, jag tror att folk kommer ihåg att han är det, men han har ju gått från det att han pratar ju inte bara om det nu, för att nu har han ju varit komiker typ längre. Han har varit polis liksom.
Ja, typ.
Så att det är ju, nej, men man måste omfamna det där. Men ja, okej, stå ut. Både rent mentalt och fysiskt och hur man för sig.
Att man har det där som gör att klubbarrangörer eller arrangörer eller bokare eller så kan komma ihåg att kommer ihåg när jag jobbade med en kille som hette Lasse Lindroth.
Ja, just det.
Han blev ju sen Ali Hussein.
Mm.
Och det var ju det som han breakade med.
Ja.
Och jag kommer ihåg, vi var på Patricia då i början på 90-talet och vi lirade flipper. Och han bara, jag har en ny grej. Jag bara, okej, vad är det då? Det är den här! Och så tog han av sig tröjan. Och så under hade han en tröja, en t-shirt. Där det var en svensk flagga. Och så stod det, absolut svensk.
Ja.
Och jag bara, vad är det för kul med det där då? Nej, men jag är ju jag.
Ja, men det var så var det... pratar han ju...
Ja. Och så började han med den karaktären där på Patricia. Ja. Och så gick det jättesnabbt för honom då liksom att slå igenom med det.
Mm.
Och bytte till Ali Hussein.
Mm.
Artistnamnet. Så du ska byta...
Ja, precis. Byt till något väldigt märkligt namn som...
Ja.
Ja.
Men du, vad är klockan?
Ja, nu har vi kört tillräckligt länge här, har jag att säga. Men jag tänkte bara kolla, är det något du vill göra reklam för innan vi avslutar här?
Ja, gå på mycket stand-up. Och då tycker jag ni ska besöka klubbarna som finns där ute i Sverige. Det finns jättemånga klubbar. Min klubb heter Stockholm Comedy Club.
Mm.
Och vi håller till på Bara ställe på Västergötagatan 4 vid Medborgarplatsen. Dit kan man komma. Vi kör torsdagar och lördagar och det är skitkul.
Mm. Och man kan följa dig kanske lite sociala medier också om man vill det, eller hur?
Ja.
Men du vill inte. Du vill inte att man ska följa dig överhuvudtaget. det är så att... men klubben kan man följa då. Stockholm Comedy Club på Instagram
på
och
all social media.
Och sånt där. Ja,
och jag finns också där. Men följ någon annan.
Följ någon annan. Ja, ni kan följa mig. Jag heter John_Olsson_ på Instagram. Och sen på min hemsida johnolsson.se kan man kolla kommande gig. Och lägga ut om det är någon sån här betalklubb som betalar mig någon slant för att komma. Då lägger jag ut när jag kör där.
Bra!
Ja, så funkar det. Kul att du var här, Janne.
Så kul att vara här. Jag måste bara säga att du vet, det här är Högdalen. Mm. Och du bor här. 100 meter i den riktningen.
Ja.
Där bodde min bästa kompis Kresse.
Nej.
I en sån här lägenhet.
Ser det likadant
exakt
ut?
Ja, exakt så.
Oj, oj, oj.
Så det här var kärt.
Ja, då känns det lite tryggt här.
Ja.
Ja, men du kändes lugn och trygg här.
Lugn och trygg.
Ja.
Ja. Tack för att vi kom.
Ja, tack. Ni har lyssnat på Nästan oförberedd med mig, John Olsson, och veckans gäst,
Janne Westerlund.
Ha det bra.